Det är tisdagen den 29 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Sedan i helgen har Kina, som ni säkert vet, skakats av protester mot smittskyddsåtgärderna. Det här är oroligheter som har spritt sig över olika delar av landet. Och just nu är det väl en lite oklar situation. Så med mig för att få veta lite mer om detta och vad det är som händer i landet just nu, vad som kan hända, så har jag journalisten Jojje Olsson, baserad i Taiwan och känd expert på Kina. Varmt välkommen, Jojje.
Tack så mycket.
Och du befinner dig mitt i språnget. Du ska ju precis iväg med ett plan nu, förstår jag det rätt?
Ja, det stämmer bra. Jag ska hem till Sverige en liten sväng här på en jobbrelaterad resa. Så jag är på flygplatsen här precis.
Ja, toppen att vi hann få tag på dig. Yes. Du, vad är det som har hänt i protestväg de senaste dagarna? Kan du bara berätta vad det är du har iakttagit och vad som har skett helt enkelt?
Ja, vad som är viktigt som vi har sett i de protesterna som ägde rum då framförallt i helgen. Men även under större delar förra veckan. Men det är då att vi har kunnat se någonting som liknar en nationell proteströrelse. Och det beror ju då på missnöjet med de här fortsatta restriktionerna mot covid-19. Tidigare i november så gav ju myndigheterna då vissa tecken på att man skulle lätta upp restriktionerna. Men istället då så har det kommit en ny smittvåg som har bemötts med samma slags karantän och lockdowns som tidigare. Förra veckan så satt faktiskt fler kineser än någonsin tidigare i karantän och större delar av landet än någonsin tidigare var under lockdown. Och det är alltså 3 år sedan pandemin började. Så man har helt enkelt ledsnat på det här. Och samtidigt så har det skett ett par olyckor. Den mest uppmärksammade är då att det har börjat brunnit i ett lägenhetshus i västra Kina. Och minst 10 personer ska ha omkommit i branden då. Eftersom brandkåren inte kunde komma fram då de här dörrar som nödutgångar var igensvetsade som ett steg i ledet av den här nolltoleransen då mot covid-19 så att familjerna inte skulle kunna gå ut. Och nu då när det här har drabbat hela landet så att säga så har de här nyheterna spridits så fort på sociala medier att de inte har kunnat raderas i tid. Och det innebär då att demonstranter har gått ut i olika städer och dels så har de visat sympati för varandra. Så vi har demonstranter i Shanghai exempelvis. De har visat sympati för de här familjerna som brann inne 3000 km bort i nordvästra Kina. Och dels så har man inte bara uttryckt missnöje med covid-politiken och karantän och lockdowns utan man har även på en del platser efterlyst Xi Jinpings avgång och man har även ifrågasatt kommunistpartiets maktställning. Så det är dels den nationella proteströrelsen och dels då att kraven har blivit allvarligare då från demonstranterna.
Och det här senare att man då även angriper styret och kommunistpartiet, hur ovanligt skulle du säga det i en kinesisk kontext? Brukar protester innehålla den typen av mer generell kritik eller är det här någonting nytt?
Protester är faktiskt ganska vanligt i Kina och det har varit ganska vanligt under pandemin också. Men då har det alltid varit på lokal nivå. Det handlar om att ja, jag vill inte att min gata eller mitt kvarter ska vara i lockdown eller varför måste jag sätta sig i karantän. Så att det har alltid varit en lokal karaktär på covid-protesterna och tidigare protester mot korruption eller om det är strid om fastigheter och mark, om det är någon slags maktmissbruk på lokal nivå så har det alltid i stort sett vänt sig mot lokala myndigheter. Det här är första gången sedan 1989 vid massakern på Himmelska fridens torg som vi har någonting som liknar en nationell proteströrelse som inte bara då vänder sig mot lokala politiker och lokala myndigheter utan även då på sina håll mot centralregeringen. Så det är någonting som är mycket ovanligt i Kina.
Vi ska återkomma till parallellerna 1989. Tänkte bara fråga, protester rent praktiskt, vad är det folk gör? Man har ju sett bilder att man har gått ut på gatorna och så vidare. Vilka typer av metoder är det som används?
Men det är ganska svårt att organisera protester i Kina på grund av att myndigheterna har ju då full kontroll på internet och sociala medier. Exempelvis i Shanghai då, så när man då tog till gatan, då gick man till den gata som hade samma namnet som den stad som den här lägenhetsbranden var då i västra Kina. Och väl på plats då, så det handlar inte om några jättestora demonstrationer här, utan det handlar väl om ett hundratal människor på sina håll då i Shanghai och Peking, där det har varit de största demonstrationerna. Och då är man där och ropar då de här ramsorna som framförallt i Shanghai har varit riktade även mot centralregeringen. Men det har också varit på sina håll då att man förstår att det är en stor risk att gå ut och demonstrera. Så istället för att direkt ropa efter Xi Jinpings avgång, så använder man lite mer kreativa metoder. Som exempelvis man håller upp helt blanka A4-papper, helt blanka pappersark, som ett tecken då på att jag är trött på att jag inte får säga vad jag vill. Jag får inte ha någon yttrandefrihet överhuvudtaget. Och framförallt så ser vi också de här metoderna på internet då. Trots att myndigheterna kan se allting som postas, så försöker man då tänja gränserna på om man får säga eller inte. Så det handlar om mindre fysiska protester där man provar sig lite fram vad man kan säga innan polisen ingriper. Och framförallt då så har man visat sympati för dels den här familjen, de här familjerna som brann inne i nordvästra Kina. Och sen har vi också haft liknande andra olyckor med till exempel då bussar som ska köra iväg folk till karantän, där det har dött drygt 20 personer i en bussolycka. Det har varit allt från bebisar till äldre kineser som då har dött i karantän och lockdowns för att läkare eller familjemedlemmar helt enkelt inte har fått komma in och ge den medicinska hjälp som har behövts. Så då visar man stöd och sympati för de här offren som då en metod att uttrycka kritik mot covid-politiken.
Jag läste en på Twitter skriven av en person som också diskuterade Kina mycket, och den personen beskrev att protester inte är ovanliga i Kina, vilket du också säger, men att tidigare så har det ofta varit begränsat i vissa sektorer, att det kan vara arbetare som exempelvis protesterar för bättre arbetsvillkor eller för högre lön, eller studenter som vill ha ändrade villkor på universiteten, eller någon annan grupp, alltså bönder som får för lite betalt eller något sådär. Men den här gången så tycks det inte vara begränsat till en enskild sektor på det sättet, utan så att säga mer generellt. Är det en bild du också delar av protesterna den här gången?
Absolut, och anledningen till det är ju att den här covid-politiken, nolltoleransen mot covid-19, att den drabbar ju då alla lager i samhället. Tidigare så har vi haft då framförallt en, som man säger, urban och välutbildad medelklass i storstäderna. De har ju vänt bort blicken när vi har haft då exempelvis att men vi har ett folkmord som pågår i nordvästra Kina. Vi har ett civilsamhälle som förtrycks hårdare än på mycket länge. Korruptionen kvarstår givetvis, men den här medelklassen har ju tidigare vänt bort blicken för att det har inte drabbat dem direkt. Men nu, när man inte kan arbeta eller resa som tidigare, när man helt plötsligt då kanske måste sätta sig i karantän, när man inte får träffa sina familjemedlemmar, då drabbar det alla. Och det är det som gör att det här har förenats i en slags nationell proteströrelse. Att det inte bara de underbetalda arbetarna, eller det är inte bara de förtryckta etniska minoriteterna som drabbas, utan det är hela befolkningen.
Hur har myndigheternas reaktion och svar varit hittills? Går det att säga någonting generellt om det?
Det har väl varit ganska lågmäld, för man vill ju samtidigt inte dra för mycket uppmärksamhet till protesterna. Vi har ju sett flera arresteringar, och vad jag då har märkt när jag pratat med mina vänner i Kina, så pågår det en väldigt stor undersökning av sociala medier. Det har varit då framförallt i Shanghai, där de här kraven har varit mest högljudda, så har man då stoppat folk på gatan, sökt igenom deras mobiltelefoner. Det är ju så att kinesiska myndigheter har ju full koll på allting som sägs i kinesiska sociala medier. Men om du har Telegram, WhatsApp, Signal eller några av de här apparna, då kräver polisen då att få se dem och även då få se dina bilder. Och till och med i Peking då så har man knackat på dörren och velat se telefoner för folk som man då har misstänkt varit med i protesterna. För att ja, man har ju då haft videoklipp på de här protesterna. Man har också kunnat ja, men helt enkelt följa chattloggarna från personer som varit inblandade. Och nu då i efterhand när de här protesterna tillfälligt har avstannat på grund av att polis har barrikaderat de här områdena och om man tar de här förebyggande åtgärderna, då kontaktar man, arresterar helt enkelt de här människorna som varit inblandade och kollar igenom deras telefoner och ger dem då diverse varningar.
Just det, för nu är det ju då att det är tisdag kväll när vi spelar in det här i kinesisk tid. Protesterna så att säga verkar ha kulminerat lite i helgen. Måndagen och tisdagen i Kina, hur har den varit? Finns det någonting att rapportera från den absolut senaste tiden?
Nej, vad man har sett då, som sagt, är ju att de här gatorna i Shanghai och Peking där de här protesterna har ägt rum då tidigare. Då har ju polisen satt upp avspärrningar där och polisen har tagit sig dit. Och då har man ju liksom en dilemma då som demonstrant. Det är inte lätt att organisera så här, för att om man då tar sig till den gatan, ja, då blir man ju arresterad. Och om man försöker att organisera en protest vid något annan plats, ja, då måste man ju använda de kinesiska sociala medierna som också övervakade. Och då kan man också bli arresterad. Så det är en väldigt svår situation. Men däremot har vi ju sett en stor frustration på internet. Och det är då både på inhemska sociala medier och på appar som Telegram och Signal som spelar en väldigt stor roll. Precis som de gjorde i demonstrationerna i Hongkong. Man kan se den här uppdämda ilskan. Jag är själv med då i flera telegramgrupper där kineser då pratar med varandra, skickar filmer och bilder till varandra. Man kan se den här ilskan. Men det finns inte riktigt för tillfället något sätt att få uttryck för det. I och med att ja, myndigheterna nu övervakar den här rörelsen, då, de här protesterna så pass hårt. Och framförallt eftersom de också har räckt rum vid minst 79 stycken universitet som har listats i Kina. Där studenterna också har ställt krav på yttrandefrihet, demokrati, informationsfrihet. Och det här är mycket känsligt för de kinesiska myndigheterna. För att det finns en tradition i kinesisk historia att stora proteströrelser, som exempelvis då det Himmelska fridens torg, de startar vid universitet.
Det här med att myndigheter är ute och undersöker just de sociala medierna. Jag tolkar det lite som att det är där saker kan spridas eftersom det inte finns några fria medier. Så det är där helt enkelt man försöker etablera både form av någon kontroll men också försöka få kunskap om hur stort är det här, hur allvarligt är det, hur spritt är det. Och utifrån den kunskapen och vad man gör där sen vi tar övriga åtgärder. Förstår jag saken ungefär rätt då?
Så är det absolut, och det är också en anledning till att när man då som, ja, men som mig då, som journalist som följer det här, eller som en kines som bor i utlandet eller någon som har kinesiska kompisar, så är det då väldigt, en väldigt fin balans när man ska kommunicera med varandra. Folk som skickar filmer eller bilder till mig, de har ju också en möjlighet eller en risk snarare att råka illa ut. Så det är en väldigt försiktighet på sociala medier, de inhemska sociala medierna. Samtidigt som man då i de här telegram- och signalgrupperna, där de kineserna som då kan använda mjukvaror för att kringgå internetcensuren är verksamma. Eller kineser för den delen som bor i utlandet. Så det är en väldigt fin balans. Men här finns det ju väldigt många vis som man kan vara kreativ på som kinesisk internetanvändare. Det finns en lång tradition av satir och kreativitet för att då undgå censuren eller för att uttrycka sin ilska utan att kritisera myndigheterna. Man kan säga då, som exempel att ja, man kan ju posta flera vita papper, bilder på vita papper som man då har hållit upp i demonstrationerna. Och om det censureras så kan man tänka att myndigheterna är så känsliga att de censurerar vitt papper. Det finns de som har skrivit långa tweets där det bara står då på kinesiska bra, 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 som ett tecken då på att myndigheterna inte låter dem säga någonting annat än att det är bra. Så att man ser många som uttrycker sitt missnöje men gör det på ett vis som gör att de inte kan arresteras. Så det är en väldigt intressant dialog eller ja, som pågår på sociala medier just nu. Mm.
De här fysiska protesterna vi ändå har sett, går det att säga någonting om deras omfattning? Hur många människor är det som har deltagit och hur många tillfällen är det faktiska protester i den fysiska världen så att säga har ägt rum? Vet vi ungefär det?
Ja, vi har ju sett att varit en karta här att det har pågått i ungefär hälften av Kinas 31 provinser. Och då är det ju främst från de stora städerna, flera miljonstäder då, där vi har fått information och i form av bildmaterial och videomaterial. Och sen finns det då sannolikt mycket protester som äger rum i mindre samhällen och mindre städer som vi kanske då aldrig heller får reda på. Men samtidigt ska man heller inte överdriva den, som man säger, risk som de här protesterna kan utgöra för myndigheterna för tillfället. Den här jämförelsen med Himmelska fridens torg haltar ju lite grann än så länge, i och med att det handlar fortfarande bara om hundratal som då är ute på gatorna. Men det är främst i de stora städerna, och det gör det ju mycket svårare för myndigheterna att kontrollera situationen än om det bara skulle ha varit i små samhällen där det är då, så att säga, lokala missnöjen.
Ändå har du ju dragits paralleller till situationen för sommaren 1989 med det som slutade med massaker på Himmelska fridens torg. Vad är det som skulle krävas för att situationen idag skulle utvecklas till protester av den storleken och då, ja, eventuellt med motsvarande blodiga svar från myndigheterna? Hur långt borta från den situationen är vi?
Det är flera bedömare som säger att vad som händer under de nästa 48-72 timmarna kommer ju avgöra om det här blir en omfattande pressrörelse eller om den dör ut, om det krävs i sin linda då, så att säga. Men en detalj som är mycket viktig här, det är ju att de flesta demonstranterna är ju unga. Det är ungdomar och studenter som går ut och demonstrerar. Även om det också finns äldre, så är majoriteten ungdomar. Och unga kineser, de har växt upp med en väldigt förfinad bild av sin egen regim. En bild som skapar propagandan. Så de vet inte hur brutalt partiet kan agera för att skydda sitt eget maktmonopol. De känner inte till vidden av massakern vid Himmelska fridens torg 1989. De har istället lärt sig att myndigheterna tjänar folket och myndigheterna är lyhörda inför folkets vilja. Så att det finns en viss diskrepans där inför vad unga kineser, deras fina bild, deras bra bild av den egna regimen och hur regimen de facto är redo att agera för att skydda sin position. Och det är någonting farligt som man får ta med i beräkningen.
Har någonting av de här protesterna överhuvudtaget nämnts i de medierna som finns i Kina, alltså vanliga massmedier som då kontrolleras av regeringen?
Inte vad jag har sett, så har det inte nämnts någonting i medierna. Vad man däremot har skrivit ut, och som jag har sett i statliga nyhetsbyrån och i Folkets Dagblad, är att man då återigen understryker hur viktigt och hur rätt nolltoleransen mot covid-19 är och hur viktigt det är att hålla fast vid den här. Och det är så att säga ett sätt att hota demonstranterna utan att hota demonstranterna. Att man uttalar inte hotet, men man berättar då att det här är en viktig policy som vi kommer fortsätta att hålla fast vid. Så inga direkta rapporter om demonstrationer och dess omfattning, men däremot en upptrappat försvar av den här nolltoleransen då, att den ska fortsätta.
Du var ju med i podden lite tidigare i höstas då vi pratade efter partiets partikongress. Och då pratade vi en del om att Xi Jinping då, han både stärkte och konsoliderade sin ställning där. Och han har ju också blivit, han har ju varit så att säga mannen bakom covid och pandemihanteringen. Och att han talade väldigt mycket om den och att hur viktig den har varit för Kina och hur rätt den har varit. Det innebär ju då att det allra högsta styret Kina är så att säga förknippat med just covid-politiken. Vad betyder det? Skapar det svaghet för regimen eller vad finns att säga om det?
Nej, men så har det ju alltid varit, att Xi Jinping har gjort det till sin signalpolitik, och det är han som har tagit åt sig äran för att, ja, enligt den kinesiska retoriken då, att miljontals liv har räddats. Och då är det ju också han som ifrågasätts av många som nu är missnöjda med den här covid-politiken. Men det har ju alltid varit så att om du kritiserar covid-politiken, då är det en direkt kritik mot Xi Jinping. Och det är ju givetvis farligt om du är en vanlig kinesisk internetanvändare. Men dessutom så har det också lett till att de tjänstemän som befordrades till partitoppen i förra månadens partikongress inom politbyrån, inom militären, det är ju bara lojalister till Xi Jinping. Så där är det också bara folk som har följt hans covid-19-politik till punkt och pricka. Vi har ju exempelvis då den här tidigare partichefen i Shanghai som implementerade den här strikta lockdownen i Shanghai tidigare i år, som då blev avskydd av befolkningen. Men istället för att straffas för det så belönades ju han med en plats i politbyråns ständiga utskott. Så Xi Jinping omger sig bara med tjänstemän som är lojala mot hans nolltolerans mot covid-19. Och det innebär då att ingen i partitoppen kommer sannolikt kritisera nolltoleransen. Och det gör ju då att den kommer kvarstå och man kommer gå väldigt långt för att försvara den här. Man kommer ta till väldigt drastiska metoder om den här politiken utmanas.
Här i Sverige så tycker vi väl ganska många av oss att det här med covid är någonting som är förbi. Men nu berättar du alltså att lockdown-politiken den är fortfarande väldigt aktuell i Kina och att fler kineser idag befinner sig i lockdown än faktiskt någonsin tidigare. Vad finns att säga om själva pandemisituationen i sig i Kina? Är det så att så fort man upptäcker att smittspridning på ett lokalt ställe, då stänger man fortfarande helt enkelt ner samhället och staden där det upptäcks?
Det här har alltid varit lokalt, att du har en order från toppen, från Xi Jinping och från centralregeringen, att vi ska utöva nolltolerans mot covid-19. Och sen hur man implementerar det på lokal nivå, det ter sig väldigt olika då på olika platser. Men någonting som är viktigt att beakta är att hur pass hårt du implementerar nolltoleransen och hur pass tufft du är, det blir som en slags lojalitetsförklaring mot Xi Jinping. Så de ambitiösa tjänstemännen, de gör ju allting då för att de här smittan inte ska spridas. Som exempelvis då den här lägenhetsbranden i västra Kina, där 10 personer minst dog förra veckan. Där hade alltså deras dörrar varit igensvetsade i över 100 dagar, så de hade inte kunnat lämna sin lägenhet på 100 dagar. Och det här var någonting som ägde rum i en lite mindre ort, i en lite mer avlägsen region. Och det är fortfarande då på de platserna som man implementerar den här noll-covid-politiken allra hårdast. Men även i stora städer som Peking och Shanghai, om det dyker upp något fall på din arbetsplats i ditt bostadsområde, ja, då blir det lockdown direkt. Och det har varit på flera ställen att du måste sitta tills du testar alla i ditt område, testar negativt 2 gånger på rad. Men det kan man också se som det mest extrema exemplet som har varit den senaste veckan. Det är då den här stora fabriken i centrala Kina, i provinsen Henan, som tillverkar 80% av Apples iPhones. Foxconn heter det företaget. Där, den här fabriken då, den anställde 200 000 personer. Och där blev det smittofall. Och då vill man fortfarande hålla igång produktionen. Och då låste man in 10 000-tals arbetare som då förväntades att fortsätta producera Apples produkter, fast de inte fick lämna området. Ingen fick komma dit. De hade dåligt med mat. De hade ingen möjlighet till rekreation och vila och så vidare. Så att det är väldigt hårda implementeringar på sina håll, och man kräver fortfarande då väldigt mycket av såväl medborgare som får sitta inspärrade i över 100 dagar på sina håll, och även då arbetare som till och med förväntas fortsätta jobba fast de blir inspärrade. Men som sagt, Kina är ett stort land. Implementeringen är väldigt olika på olika platser, men fortfarande är nolltoleransen det uttalade målet, och den som svävar på det målet, han ses inte tillräckligt lojal till Xi Jinping.
Har man diskuterat någon form av slutpunkt på så att säga den här nödsituationen eller extraordinära läget i Kina från ledningens sida, att när vi uppnår det, då kommer allting bli som vanligt igen?
Man har inte diskuterat någon slutpunkt. Däremot har det exempelvis då inte länge sedan upp en artikel i en av Pekings största tidningar som sa att de nuvarande restriktionerna kommer kvarstå i 5 år. Men när det blev protest mot den så togs den artikeln bort. Men tidigare den här månaden så meddelade myndigheterna 20 stycken riktlinjer, som exempelvis att det skulle bli enklare att resa. Man skulle inte behöva testas lika ofta. Och det här såg då befolkningen som ett tecken på att ja, men nu kanske vi håller på att överge den här covid-politiken. Men snarare då, som vad bedömare säger, är att vad man vill göra är att den här covid-politiken ska bli billigare för myndigheterna att utföra, så att nolltoleransen kan vara ekonomiskt försvarbar med längre tid. Och mycket riktigt då, efter att de här lättade restriktionerna då, de här 20 punkterna, hade meddelats, så blev det istället tvärtom. Och nu sitter fler än någonsin tidigare i karantän eller lockdown. Och samtidigt då, vilket har på sina platser i den urbana medelklassen spett på frustrationen. Det är ju då att under fotbolls-VM har man kunnat sett tiotusentals fans på överfyllda idrottsstadion utan ansiktsmasker heja på sina favoritlag, medan kinesiska invånare inte ens får gå upp till grannen för att titta på tv tillsammans. Och det har ju då ytterligare spett på den här skillnaden som råder mellan Kina och övriga världen.
Ja, för jag tänker, det finns ju också numera en ganska omfattande kinesisk diaspora som har kontakt, antar jag då, fortfarande med släkt och vänner hemma. Alltså att man lever i Europa eller andra asiatiska länder eller USA. Så att lite borde väl så att säga sippra in den vägen, att i övriga världen så har man inte... Alltså att Kina skiljer ut sig när det gäller just pandemihanteringen.
Så är det absolut. Jag har själv bekanta kineser som bor i Sverige som inte har kunnat träffa sina familjer på, ja, men, på 3 år sedan pandemin... En pandemin startade. Men den informationen då som har kommit in, den har ju tidigare bemötts med det här argumentet att kommunistpartiet är den enda regeringen i hela världen som värderar liv högre än ekonomisk tillväxt. Och det argumentet har svalts, det har köpts av stora delar av befolkningen. Fram tills nu av 2 anledningar. Och det ena är att man har ledsnat för att restriktionerna håller på för länge. Men det andra är att smittan har spridit sig ganska mycket de senaste veckorna. Vi har 30-40 000 fall om dagen. Och då börjar ju flera invånare undra att jaha, om vi måste leva i karantän men smittan ändå sprids, så vad är då poängen med myndigheternas politik?
Du, vi ska ta och runda av och låta dig springa iväg till upp båda ett plan. Är det någonting, ja, något ytterligare du bara skulle vilja lägga till så du tycker det är viktigt att vi och lyssnarna tar med sig när det gäller just situationen just nu?
Jag tycker det är ett en viktig tidpunkt att också visa stöd och sympati från kineser som bor, för kineser som bor i utlandet. Vi hade den här protesten som pågår nu. De föregicks då av en protest i Peking just innan partikongressen. Den ensam aktivist vecklade ut en banderoll utanför en gångbro då förra månaden. Och det följdes sen av protester av kinesiska studenter vid minst 350 utländska universitet och lärosäten. Och det här är ett bra tillfälle att kontakta, prata med kinesiska studenter, kineser som bor i utlandet. De tar också stora risker när de går ut och protesterar vid utländska universitet. Så där har vi kinesiska ambassaden och kinesiska konsulatet som så att säga övervakar dem. Men det är en bra början om man vill försöka hjälpa till att bidra till ett friare klimat i Kina. Att kineser som bor i utlandet, de är också drabbade av regimens politik. De behöver också... Ja, men all stöd och hjälp.
Stort tack för det, Jojo Olsson, och tack för att du ville vara med i podden, och lycklig resa hem.
Ja, tack så mycket.
Du har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hör jättegärna av er till oss på redaktionen om ni har tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson. Och jag hoppas att vi hörs igen snart.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.